Jag ska börja med att läsa ett bibelord från Saltaren. Det är 63 salmen, vers 2 och till den femte versen säger jag. Ska jag rikta lite. Så. Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig i ett torrt land som försmäktar utan vatten. Så skådar jag nu efter dig i helgedomen för att få se din makt och ära. För din nåd är bättre än liv och mina läppar ska prisa dig. Så ska jag då lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag upplyfta mina händer.
Jag minns väldigt väl första gången som jag stod i den här predikstolen, och det var april 2008. Och innan jag kom upp i den här predikstolen så hade vår vän Per Asking mött mig redan ute i entrén med en nyinköpt blomma från ICA som jag fick komplett med påsen, ICA-kassen och allting, och en stor varm kram. Och redan då kände jag att nu är jag hemma här. Och jag ställde mig i predikstolen i april 2008 på en sorts presentationspredikan. Och då predikade jag om relationen med Jesus. Och jag minns liksom att stämningen var kärleksfull, verkligen. Men sådär en aning avvaktande. Jag kunde se i vissas ögon att det fanns den där undran, vem är han egentligen? Och är han inte lite väl ung för att ställa sig där framme, där uppe, och så började en väldigt spännande resa för mig. Och den här hösten är då min åttonde och sista höst här i församlingen. Och för mig är det så att det är såklart med glädje som jag får vara med och gå in i någonting nytt, men det är också med en sorg som jag lämnar någon sorts vardagsliv här i församlingen. Och jag vill bara säga det nu så jag har det sagt, att jag känner en mycket stor tacksamhet till alla er som jag har fått lära känna här under åren. Det är här som jag har hittat någon sorts röst som pastor, från det att jag kom hit som 30-åring, knappt torr bakom öronen, till nu en ärrad, fårad person. Snart 38 år i januari. Det är här jag mött så mycket värme, generositet, öppenhet. Så redan nu vill jag säga tack för det, om inte rösten bär lite senare. Och just 2015 har varit en väldigt speciell tid för mig, i och med att jag har haft begravningsgudstjänster för 8 personer i församlingen. Jag får säga omkring 8 personer, det är inget man skojar om. Men det har varit frekvent. För er som inte går hit så ofta kanske ni inte reagerar över siffran. Men vi är en ung församling. Jag har haft max en begravning om året. Och det här året 2015 har jag haft 8 begravningar. Och det är med en sorts vördnad som jag har fått förbereda de här begravningarna. Jag har fått sitta ner och jag har fått ta del av anhörigas berättelser om alla dessa människoliv. Och det är som att de här begravningsgudstjänsterna har påmint mig om att allt har sin tid. Och livet är verkligen en gåva som vi måste ta vara på. Och därför då jag funderade över vad jag ville dela idag, så kan jag ingenting annat göra än att envist, precis som april 2008, helt enkelt tala om relationen med Jesus. För någonstans är det där som jag börjar och slutar. Och idag vill jag tala om hur du och jag kan växa vidare i tro. Och jag kommer göra det jätteenkelt. Jag kommer ge det enklaste och så samtidigt svåraste budskapet som finns. Och jag kommer göra det i en anda av någon sorts stämning här, som väl även idag är kärleksfull men en aning avvaktande. Jag vet inte, men jag kommer försöka göra det. Ge det enklaste och samtidigt svåraste budskap som finns. Och det kommer här. Jag hävdar att all växt i tro handlar om kärlek. Det är egentligen allt jag vill säga. Alltså, kristen tro är inget självförbättringsprojekt. Det är en relation med Jesus, och den börjar alltid med kärlek. Och sen då vi kanske växer vidare genom livet, så fortsätter det att handla om kärlek. Jag tror verkligen på riktigt att det är så enkelt, och samtidigt är det så oerhört svårt. Varje decennium så kommer en sorts romantisk komedi som blir en lättviktig klassiker som alla känner till. Och synonymt med de senaste decennierna är att det är en person som varit med allihop, som heter Hugh Grant. 4 bröllop och en begravning, Love Actually, Notting Hill. Ja, just Love Actually kom 2003. Och nu för tiden tittar inga på romantiska komedier, det är egentligen bara jag. Alla andra kollar på hårdkokta dokumentärer eller tv-serier på Netflix och så. Jag håller fast vid det här formatet med romantiska komedier. Jag tror det kommer komma tillbaka igen, den trenden. Och just Love Actually är kanske inte den mest, kvalitetsorienterade film jag har sett i mitt liv. Men det finns en scen som är minnesvärd, och det är faktiskt filmens allra första scen. Man får se mängder av människor på en flygplats. Kanske känner ni igen den. Det är människor i olika åldrar, nationaliteter, som får ett sånt här kärt återseende. Och det är varma omfamningar, det är glädjetårar, och samtidigt som man då får se alla de här vackra scenerna i mötet mellan människor, så hör man då Hugh Grant, huvudrollsinnehavarens ord, när han säger: när jag blir nedstämd över hur vår värld ser ut, så tänker jag på ankomsthallen på Heathrows flygplats. Många säger att vi lever i en värld av hat och girighet, men jag kan inte se det då. Jag ser kärlek överallt. Det är kanske inte något som nyhetsbyråerna rapporterar om, men kärleken finns där hela tiden. Far och son, mor och dotter, man och hustru, vänner. Om du bara letar ska du finna att kärleken finns överallt. Och den här scenen och de här orden blir väldigt starka. Och jag tänker då att vi människor, vi finner vår gemensamma nämnare i just kärleken. Alla människor vill ta emot kärlek och ge kärlek. Det är så basalt. Och är det någonting som påminner oss om att vi alla är Guds avbild, så är det detta. Paulus säger det faktiskt hela tiden. Vissa tycker att han är en person som mest står för lagiskhet och rätt så tuffa besked och så i Bibeln. Men Paulus talar hela tiden om det här. Han säger: kärleken är lagen i dess fullhet. Och han säger: utan kärlek är jag ingenting. Och de här orden är universella. Alltså, det finns så mycket kärlek i vår värld. Och all växt i tro handlar om kärlek. Och vi ska läsa ifrån Matteus kapitel 3, vers 3-17. Ett sammanhang som vi återkommer till många gånger, och som jag också vill läsa idag. Händelsen när Johannes får döpa sin kusin Jesus i Jordan. Och det här blir en sorts startpunkt för Jesu uppdrag. Så här läser vi Matteus 3, 13-17. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa: det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig. Jesus svarade: låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. Och när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa: detta är min älskade son. Han är min utvalde. Alltså, Johannes får döpa sin kusin Jesus i Jordan, och då hörs Guds röst: detta är min älskade son. Han är min utvalde. Innan Jesus hade utfört någonting, innan några folkskaror hade samlats för att lyssna till honom, så är Jesus, citat, den älskade. Och det här är någonting som vi kan ta till oss. Du är den älskade. Trons växt handlar om kärlek och börjar i att du är den älskade. Och jag måste skicka med två ord som har varit mitt praktiska sätt att hjälpa mig här de senaste 2 åren ungefär. Och orden lyder falsk identitet och sann identitet. De här två orden summerar varje människas livsresa faktiskt. Varje människa har en väg att gå. Att lämna en falsk identitet för att mer och mer upptäcka sin sanna identitet. Och författaren och munken Thomas Merton säger så här: ska jag kunna älska sant och frikostigt, måste jag kunna ge något som verkligen är mitt eget till någon annan. Om mitt hjärta inte till att börja med tillhör mig, hur kan jag då ge det till någon annan? Jag kan inte ge bort det som inte är mitt. Alltså, vi måste först uppleva att vi är älskade och göra den verkligen till vår egen innan vi kan ge kärlek till andra människor. Och förmågan att kunna ge och ta emot kärlek är det yttersta tecknet på att växa i sin tro. Och om vi ska kunna älska då, menar Thomas Merton, behöver vi först finna vår sanna identitet så att vi börjar veta vilka vi är. Och det här är allvarliga saker, för om vi inte vet vilka vi är, om vi inte börjar, som citatet säger här, tillhöra oss själva, då är sveket mot Gud eller andra människor och oss själva, det sveket är då aldrig långt borta. Jesus talar oftast i liknelser, och han talar en gång om en skatt som ligger gömd i en åker. Och så kommer en man och hittar den här skatten och gömmer den igen. Och i sin glädje så går han och säljer allt han äger och köper den här åkern. Och jag tror man kan tolka de orden som om att vi har skatten inom oss redan. Alltså, varje människa är älskad av Gud. Den skatten är din och min sanna identitet. Livet handlar om att upptäcka den här identiteten. Livet handlar om det här. Och när vi väl funnit den där skatten, så finns det ingenting i livet som är värt mer än att fortsätta upptäcka den. Så om du vill veta vad din sanna identitet är, så är det liksom det råmaterial Gud har skapat från början. Detta att du är Guds avbild. Detta som sen sakta kan brytas ner, gömmas undan i takt med att vi växer upp och blir skadade av andra människor och våra egna handlingar. Alltså, vår sanna identitet är att vi är Guds avbild. Och vad innebär då motsatsen till det, en falsk identitet? Ja, det är lätt att tänka att det är vår dåliga identitet, men det är inte riktigt så enkelt. Det handlar inte i första hand om allt som är fel. I början av livet är det till och med nödvändigt att bygga upp en sorts falsk identitet faktiskt. Det kan innebära att man utbildar sig och får ett yrke och lär sig det. Det kan innebära ett mått av framgång. Det kan innebära pengar, det kan innebära ett sätt att vilja se ut, att klä sig. Den falska identiteten är en sorts plattform som vi bygger upp för att starta vår livsresa. Och kanske är det svårt att själv se vad är din falska identitet. Kanske har du svårt att se det. Ett sätt att komma underfund med det är att fråga sig: hur skulle jag definiera mig själv om jag liksom räknar bort all kärlek i livet? Det vill säga relationen med Gud och relationen med andra människor. Den definition du kommer fram till, du har räknat bort allt det där, det är ditt falska jag. Och tänk dig också, fundera över hur skulle ditt liv se ut om du till exempel nästa vecka arbetar, gör vardagssaker, är med din familj, är med dina vänner inte för att bli älskad, utan för att du redan är älskad. Och den definition du kommer fram till då, det är ditt sanna jag. Den du är, då du inser att du redan är älskad. Så än en gång, du har redan förstått det här, men jag måste säga det igen. Ditt falska jag, det är kort sagt ditt liv utan kärlek, där du ständigt kämpar för att bli älskad. Ditt sanna jag är ett liv där du lever med vissheten att du redan är älskad. Och när vi ser alla personer i Bibeln som passerar, vi ser Mose, vi ser kung David, vi ser Paulus, vi ser Petrus, då kan vi se att Gud tillåter dem att skapa en falsk identitet. Och så sakta så plocka Gud isär den identiteten, så att en sann identitet sen kan byggas upp. Och det säger väl oss ändå att livet med Gud är en lång resa, en lång process som får ta tid. Och Gud har aldrig bråttom, han tillåter oss alltså ibland att skapa en sorts plattform, en falsk identitet. Och eftersom jag är ärrad och fårad och gammal nu, så har jag hunnit tänka över det här. Men jag har sådär från åren mellan 13 och nu byggt upp just en sån falsk identitet. Alltså det gör vi alla i det skedet av livet, tänker jag. Det gör vi alla när vi erövrar nya kunskaper och erfarenheter och lär oss saker som människor. Och det kan ge oss självförtroende och yrkesstolthet och sådär. Och det är inget fel i det. Men jag tänker mig att det liv som ligger framför, och jag hoppas att du också känner så, det är en upptäckt av min sanna identitet. Jag vill alltså inte längre förväxla allt som jag har lärt mig och allt jag har byggt upp som om det är jag. Nej, min sanna identitet finns någon annanstans. Så ställ dig frågan, vad är din falska identitet? På vilka sätt kämpar du för att bli älskad? Och Jesus berättar om vetekornet, och så säger han att om det här vetekornet inte faller ner i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Och där har vi det igen. Alltså vetekornet som dör, det är vårt falska jag som behöver dö bort för att vårt sanna jag ska kunna växa fram. Och det här låter brutalt. Men det handlar inte om att mitt jag ska dö, utan det är den plattform jag har byggt upp som behöver bli mindre viktig för mig, som behöver blekna bort. Och det är en process som tar tid. Vi kan inte se växt efter några dagar. Vi kan bara i full förtröstan låta kornet vara kvar i jorden och gro under lång tid. Om du och jag bara fortsätter att öppna oss för relationen med Jesus, då rämnar det här falska jaget sakta men säkert. Och vi kan aldrig ansvara för hur växten, trons växt i våra liv, ska se ut. Det kan bara Gud. Men vi kan plantera oss i jorden, så att säga. Vi kan vårda relationen med Jesus. Och läkaren och forskaren Donald Nicol berättar om en samling som han deltog i. Och den obehagliga prestigen han upplevde bland sina kollegor. Och alla satt där med sina falska jag, och han sa det var förfärligt. Alla fick vi sitta i en ring och presentera oss för varandra och svara på frågan, vem är du? Och de flesta presenterade sig med att säga vad de arbetade med. Jag är professor, universitetslektor, ingenjör, läkare och så vidare. Och så säger den här läkaren och forskaren att när det blev min tur så ville jag helst säga, jag heter Donald. Jag är en unik avbild av Gud. Så om du frågar dig, vem är jag? Så är det sanna svaret, du är en unik avbild av Gud. Och det är då livet på något sätt finner sin sanna karaktär. När du lever i din sanna identitet får andra frågor svar. Allt som du gör i livet blir bara ett uttryck för den du är, en unik avbild av Gud. Och slutligen, vi ska strax få sjunga lite tillsammans. Vi ska få be vi ska få tända ett ljus. Barnen ska också få tända ett ljus eller lägga en bönesten. Och jag vill säga, då jag går in för landning på något sätt, att du och jag, vi kan aldrig förtjäna vår sanna identitet, utan det här är en gåva. Du är redan älskad. Och jag tänker, är det för att Gud vet hur svårt vi har för det här som han tillåter oss att bygga upp en falsk identitet först? Så att vi liksom ska se genom att lära oss livets hårda skola att inget är vår förtjänst. Om vi vågar tänka att allt är en gåva från Gud, så blir även vår synd och våra felsteg en väg att upptäcka vår sanna identitet. Alltså det är aldrig kört. Och det är som om vi möter vår sanna identitet inte genom att klättra upp för en andlig karriärsstege, utan tvärtom så når vi vår sanna identitet genom att liksom falla ner i den. När vår falska identitet rämnar, när vi av olika anledningar inte orkar längre och vi faller, så kan vi upptäcka vår sanna identitet som älskade av Gud. Vi upptäcker att livet inte handlar om att skaffa oss ett namn, utan ta emot det unika namn som Gud redan har gett oss. Så det finns ingen andlig karriärsteg att klättra på. Det finns ingen annan plats att fly till. Så om du då skulle tänka dig att du nästa vecka lever i din sanna identitet, hur ska vi göra då? Hur tar vi ett första steg? Ja, det går ju inte, helt enkelt. Att falla är ju att bara släppa kontrollen, eller hur? Och det är det som vi får göra i vår gudstjänst. När vi ber i vår ensamhet eller med vänner, då får vi öva oss på att släppa kontrollen egentligen. Vi får stanna upp och lyssna till anden, hjälparen, så att vi kan börja vara tillsammans med Gud och andra människor här och nu. Och jag säger det här igen, kanske mest till mig själv, att detta är på allvar. För varje dag vi får är en gåva. Vår tid är begränsad. Så vet du vem du är? Vet du vems du är? De här frågorna är särskilt viktiga i en mörk adventstid, tänker jag. För vi vill så gärna sprida ljus. Vi ber och många av oss arbetar för en ljusare värld mitt i en tuff och svår tid. Om du och jag ska kunna vara till välsignelse och ljus för vår omgivning och inte en plåga, så behöver vi verkligen söka vår sanna identitet. Om vi vill vara ljus i en mörk värld, behöver vi söka vår sanna identitet. Och för alla oss som längtar efter det, så är de goda nyheterna då att Gud möter oss där vi befinner oss. Han möter oss mitt i vår omognad, mitt i våra egofixerade tankar, mitt i vår falska identitet. Han till och med låter oss springa iväg ett halvt liv och skapa en sån identitet så att vi lär oss någonting själva. Så idag då vi får närma oss Gud i bön och lovsång, så kan vi tänkas just så, att vi varken kan eller ska göra oss kvitt vår falska identitet innan vi närmar oss Gud. Utan Gud talar till oss där vi befinner oss och leder oss varsamt vidare. Allt i ditt liv kan bli en väg till en djupare relation med Gud. Vi ber tillsammans. Och nu får gärna musiker och sångare komma upp här, så ska vi snart sjunga och be tillsammans. Men jag vill be en bön för dig och för mig. Herre, tack att vi får bygga upp en sann identitet. Och det gör vi genom att ta emot den först som en gåva. Insikten om att vi är älskade. Hjälp oss att våga tro att det är sant. Mitt i allt det vi önskar vore annorlunda. I all den tomhet vi känner, hjälp oss att tro att det är sant. Hjälp oss att se att vi är otillräckliga människor, och det är helt okej, för du är tillräcklig. Jesus Kristus, din nåd och din kärlek räcker. Tack att vi får leva våra liv, inte för att bli älskade, utan för att vi redan är älskade. Tack att vi får falla ner i den identiteten och att allt i våra liv, misslyckanden, sjukdom, svårigheter, glädjeämnen, kan få bli en väg till en djupare gemenskap med dig. Och tack att du kallar dig till oss och oss till dig just nu. Amen.